Ja, kul att få vara här hos er. Jag har ju varit här några gånger men inte stått här. Jag har fått suttit i bänken då och Maria Alriksson har fått vara den som har talat. Fantastiska dagar har det varit. Och jag tänkte lite här nu när ni pratar om Birgitta och sång. Jag leder ju en kör hos oss som heter Solrosorna. Jag är yngst i kören och då är ju jag till åren kommen också. De övriga är 75, 80, 85 som är och sjunger. Och vi är ute en dag i veckan. Vi är ute varje onsdag och sjunger på äldreboenden i Norrköping med omnejd. Och för någon vecka sedan så var det nog den mest fantastiska stund jag har varit med om under de här 20 åren som jag har lett den här kören. Vi var på ett boende och det strömmade in folk. Vi tar det. Det finns inga mer platser nu men det måste göras platser. Till slut var det 50 stycken på boendet som kom ner och lyssnade. Och ja, alltså vilken härlig sång det blev. Vilken allsång. Och det är ju de här, han har öppnat pärleporten och vi kan tycka ibland, måste vi sjunga den igen? Den sjunger vi varje gång. Men den önskas. Och var jag går i skogaberg och dalar, och store Gud. Men vilken underbar musik och vilken underbar sång och vilka underbara texter. Man blir verkligen lycklig. Och där stampar de takten. Där klappar de händerna. Där gungar de i takt till musiken. Det var sån glädje. Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Tack för det du berättade om Birgitta där. Fantastiskt. Jag har haft henne på Renströmmen en gång. Och det var väldigt härligt. Och så sa du det, i lördags var ni i Renströmmen. Var det igår du pratade om då? Fast det var inte Renströmmen du pratade om. Det var inte. Ja, men det var igår. Förra lördagen, då hade vi minst sången hos oss, så ni kunde lika gärna ha varit där på Renströmmen då. Det var hela kyrkan. Vad sa du? Vad sa vi inte? Nej, det hade vi inte. Vi hade Solrosorna. Ja, nej, vi kör Solrosorna över hela spektrat. Men fantastiskt att få sjunga med sångerna tillsammans. Men jag är ju inte här för att berätta om Solrosorna, även om jag skulle kunna säga hur mycket som helst om oss. Tack för det du läste också. Johannes 14:1. Det är ett av mina riktigt favoritställen. Det har betytt oerhört mycket för mig i många lägen i mitt liv. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Alltså fantastiskt att få gå till honom när livet inte blir som man har tänkt sig. Jag vill ta er med till en text i Johannes evangelium och det 11:e kapitlet. Vi kommer inte läsa utan jag kommer ta stora delar av texten i predikan. Men läs gärna det här när du får möjlighet. Det är ett fantastiskt kapitel. Och att det blev det här, det kommer jag till nu snart. Den 13 september så var vi pastorer i Östergötland samlade i Linköping i kupolen där. Och i slutet av den här samlingen så mötte jag Göran Skog ute i foajén. Så vi kom att prata. Vi kom att prata om livet i allmänhet och väder och vind. Bland annat så berättade han om den sjukdom som drabbade honom för en tid sedan. Och om hur han mår idag. Och det som tog tag i mig var orden han slutade med. Han sa så här. Jag är född på nytt. Jag lever idag och mår bra. När jag tänkte på vad Göran sa så såg jag temat på den här predikan framför mig. Från död till liv. Men så gjorde jag så här, i Görans fall, från nästan död till liv igen. Så temat, det får bli det, från död till liv, eller från nästan död till liv igen. Berättelsen som vi kan läsa om här i Johannes 11, den handlar om Lazarus. Kanske har ni läst det här många gånger. Det är ett av mina riktigt favoritställen i Bibeln att läsa om. Och Lazarus, han bodde ju i byn Betania tillsammans med sina två systrar Marta och Maria. Och Betania, det låg cirka 3 kilometer öster om Jerusalem efter vägen till Jeriko. Och Lazarus, han blev ju allvarligt sjuk. Och det gjorde att hans systrar, ja men de blev oroliga för honom. Och i sin oro och sin iver efter att deras bror skulle bli frisk så skickar de ju bud efter Jesus. Och det gör de för att de tror att Jesus ska kunna hjälpa dem att göra honom frisk igen. Båda systrarna, de ville att Jesus skulle släppa allt och gå hem till dem. För de var ju beroende av hans hjälp innan det var för sent. Innan Lazarus skulle dö. Men tilliten till Jesus, den var väldigt stor. De litade helt på hans makt och hans kraft att kunna göra Lazarus frisk. Och varför skulle han inte vilja det? Han var ju vän till syskonen. Och han var ofta på besök hos familjen. Och kärleken mellan dem, ja, den var ömsesidig. Det händer ofta, ja, nästan varje gång, i våra bönesamlingar och våra gudstjänster, att människor kommer fram för att vi ska be för dem, för att de är sjuka. Och när vi i församlingen fick höra om Göran, ja, men då bad vi. Vi bad i alla våra bönesamlingar. Vi bad på söndagarna, vi bad på onsdagen, vi bad på lördagen. Vi bad att Herren skulle ge Göran en ny chans att få vara med och tjäna honom. Vi ber för att vi tror att Guds kraft kan hela människor. Vi tror på mirakel utförda i namnet Jesus. Varje omöjlig situation som vi människor hamnar i och ställs inför, det kan ju vändas och bli till en möjlighet. Det finns ingenting som är omöjligt för den Gud vi tror på. Det är vi som begränsar Gud i vad vi tror han kan göra. Gud, han vet att vi önskar hans hjälp och att vi gärna vill ha svar på en gång. Men Guds tidtabell, den är ju inte som våran. Och det får oss ibland att tro att nej, jag får nog inte svar på den här bönen. Det tar lite för lång tid. Men vi vet att Gud svarar efter sin vilja. Vi behöver bara ha tålamod, vilket vi kanske inte har alla gånger, och invänta Guds tid. Vi bör lita helt på att han är den som vet vad som är bäst för oss. Jesus, han får ju reda på att Lazarus är sjuk. Men han stannar ändå kvar på den plats där han befann sig. Men efter 2 dagar så säger han till sina lärjungar att vi ska då gå tillbaka nu till Judén. Jag återkommer till varför Jesus inte gick direkt. Marta, hon får ju höra att Jesus är på väg till dem. Hon går ut för att möta honom. Hon är ledsen och lite anklagande, säger hon. Om du hade varit här, hade min bror inte dött. För det var ju så, Lazarus dog. Men Jesus, han förklarar då för henne att Lazarus sjukdom, den ska inte leda till döden. Han säger, din bror ska bli levande. Och Marta, hon trodde ju på Jesus. Hon hade hört Jesus predika om att en dag så skulle alla väckas upp igen. Så hon trodde att det var det Jesus menade nu. Och han förstår vad hon tänker och säger till henne, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus kunde ha kommit i tid. Det hade inte varit några problem för honom. Han kunde ha kommit i tid och botat Lazarus. Men Gud, han vill ju visa sin härlighet och visa att hans son Jesus Kristus har makt över både liv och död. Han ville att Jesus skulle bli upphöjd och ärad genom undret. Gud, han är skaparen av allt liv. Han är den som har gett oss livet. Han är den som har gett oss evigt liv. Och han är den som kan upprätta liv. När Jesus såg att alla grät och sörjde Lazarus, så blev han själv ledsen. Och lite upprörd, och så frågar han: var har ni lagt Lazarus? Och när jag tänker på att Jesus blev ledsen, så kom en sång som finns i segertoner, som vi också sjunger ganska ofta med solrosorna. Vilken vän vi har i Jesus. Och vers 2 lyder: har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag, Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta. Den som vacklar ger han stöd. Jesus blev ifrågasatt av en hel del människor. Folket de tisslade och tasslade med varandra. Han som hade öppnat ögonen på blinda, botat svåra sjukdomar, låtit lama få gå igen, och döva hade han gett hörseln tillbaka. Kunde han inte ha sett till att Lazarus inte dött? Eller var det något helt annat för Jesus att be någon komma ut från graven? Var det en för stor sak för Jesus att utföra? När Jesus hör det här igen, så blir han ledsen igen. Han går till graven och han ber att man ska ta bort stenen framför graven. Men Marta, hon säger: Herre, han luktar redan. Han har varit död i 4 dagar. Men Jesus, han svarar Marta med orden: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Sen ber han en bön till Gud. Och det gör han för att människorna som fanns vid graven skulle förstå att han var sänd av Gud. Och sen ropar han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och Lazarus, han kommer ut från graven. Och Jesus gav Lazarus livet tillbaka. Han var villig att låta hans liv få en ny chans. Jesus hjälpte Göran. Han gav Göran en ny chans. Jesus valde att möta Marta och Maria i deras sorg och anklagelser att han inte kom i tid för att bota deras bror. Han drog sig inte undan. Han fanns med dem mitt i sorgen, mitt i lidandet. Han drog sig inte för att själv möta döden. Guds kärlek till oss är så stor. Därför sände han sin son Jesus Kristus, för att han skulle ge oss livet genom att dö på ett kors för vår skull. Johannes, som har skrivit det här kapitlet, han betonar mycket tydligt att vi har en Gud som bryr sig om oss. Och Jesus visar att han brydde sig om syskonen. Han visade dem sin kärlek och empati genom att öppet gråta tillsammans med dem. Vi har 2 saker gemensamt som människor. Vi föds och vi dör. Att tala om födelsen, ja, men det tror jag inte vi har några större problem med. Vi gläds ju väldigt åt det här lilla nyfödda barnet. Men att tala om döden, det är nog lite värre för oss, lite svårare. Det är inte bekvämt, inte behagligt och inte roligt. Så det skjuter vi nog gärna framför oss. Och särskilt om man är ung. För det är något man tänker ligger långt, långt fram i tiden. Och särskilt också om man inte har något hopp för framtiden. Ingen av oss vet när vår tid är över för oss att lämna det här jordelivet. Men sist och slutligen så är det inte livets längd som avgör värdet av en människas liv, utan det är vad vi gör med våra liv, vad vi fyller våra liv med. I mina begravningstal så händer det att jag säger att döden, den kan komma som en ovälkommen inkräktare, men också ibland som en efterlängtad befriare och ur ett svårt lidande. Jag har under mina 20 år som anställd i kyrkan besökt många äldre, och för den delen yngre människor också, som har en längtan att få komma hem. Hem till Gud i himlen. Och för dem kommer ju döden som en efterlängtad befriare. Men när någon rycks ifrån oss, från vad vi tycker alldeles för tidigt, ja, men då kommer ju döden som en ovälkommen inkräktare. Jesus kunde ha sagt till sin far: jag vill inte dö på korset. Jag är inte redo. Jag vill vänta till människorna har blivit lite bättre. Men hans uppdrag, det var att dö för vår skull. Att dö på korset för att vi skulle gå fria. Jag vet med mig att jag någon gång eller några gånger har sagt: det här går inte. Det går inte, det är helt hopplöst. Jag fixar inte det här. Men vet ni, jag tror inte att det ordet hopplöst finns för Jesus. Han ser en lösning på allt. För honom finns det heller inga hopplösa människor. Så brukar ni säga att det är hopplöst, så kom ihåg, Jesus ber oss att hoppas. Han ber oss att räkna med honom. Och vi behöver sluta tänka att vi ska klara allt själva. Han finns ju där. Vi har nog kanske alla sagt som barn, när våra föräldrar försökte hjälpa oss: kan själv. Och det är okej för barn att säga det. Men vi vuxna, vi behöver inse våra begränsningar. Ibland behöver vi ta hjälp. Ibland behöver vi säga till Jesus: nej, nu fixar inte jag det här alls. Nu får du hjälpa mig, Jesus. Tillbaka till nu då, varför Jesus dröjde sig kvar när han fick budet om att Lazarus var sjuk. Jesus, han visste precis vad han gjorde när han stannade kvar. Han visste precis varför han inte skulle gå direkt. Han väntade 4 dagar med att gå till syskonens hem för att få folket att förstå att Lazarus verkligen var död. Han ville visa människorna att Guds makt var så mycket större än att bara bota sjukdomar. Han ville få människorna att förstå att Gud har makt att göra precis vad han vill. Jag vill ta ytterligare lite detta med döden. Vi består av ande, själ och kropp. Och vi kan uppleva att vi är döda fast vi lever. Man är andligt och själsligt död. Det är som att hela ens inre är som ett enda stort tomrum. Livet känns allt annat än meningsfullt. Den som en gång haft en tro upplever: nej, men den är borta. Man har nästan tappat bort sig själv i allt kaos som råder inombords. Tankarna, de fladdrar. Och helt plötsligt så finns det inga känslor kvar. Men hur vi än känner oss, så finns Jesus där. Han ropar på oss. Han ber oss komma ut från vår instängdhet. Att vi ska släppa taget om det grepp som håller oss fångna. Han vill få oss att komma ut i den frihet som han vill ge oss. Jag har fått frågan ibland: kan jag verkligen tro på det här? Kan jag verkligen tro att det är sant? Och jag kan bara svara för mig då: ja, men jag tror till 100% att det här är sant. Jag har själv varit både andligt och själsligt död innan Jesus ropade: kom ut i friheten, Susanne. Jag vill vara med dig. Jag vill vara på din sida. Jag vill gå med dig. Han helade mig från allt som han inte ville skulle finnas i mitt liv. Jag var inte kroppsligt sjuk på något sätt. Men jag hade ingen inre frid. Jag sökte och till slut fann jag livet. Jesus botade sjukdomar. Han helade allt trasigt hos människor när han gick här på jorden. Men han är likadan idag. Hans makt, den har ingen gräns. Allt vad han vill, det kan han göra. Om det så handlar om att låta människor uppstå från döden. För han säger ju själv, jag är uppståndelsen och livet. Han är villig att ge alla som söker honom ett nytt liv. Ett liv i frihet. Han vill ge oss alla livet tillbaka om vi tycker att vi har förlorat det och känner att vi inte riktigt lever. Till oss som känner så säger han just nu, kom ut i friheten. Jag är den som vill ge dig vad ditt hjärta längtar efter. Jesus, tack. Att du kallade mig. Tack att du har kallat oss ut i friheten. Du är den som vet allt om oss. Du vet vad som rör sig inom oss. Du vet vad vi alla, var och en som är här idag, behöver. Du vet hur vi känner det. Du vet om vi tycker att livet inte har någon mening. Men tack Herre, när vi kommer till dig så kan vi få nämna allt, precis allting. Och vi kan säga det till dig utan att vi behöver skämmas. Vi kan få berätta för dig utan att det hamnar i skvallerpressen. Det stannar i ditt hjärta. Jesus, vi är så tacksamma och vi älskar dig så mycket. Tack för att du välsignar församlingen här. Du är med var och en. Och tack att vi får välsigna varandra. Tack att vi får som församlingar här i Norrköping med omnejd be för våra syskon i Israel. Vi får be för våra syskon i Ukraina. Tack att du möter med dem. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen.